Den 3 november 1998. Ekonomisk rapport från Kina.
Kina har hittills klarat sig väl i den ekonomiska kris som skakar övriga Asien. Men problemen växer och många fruktar att Kina ska välja att devalvera sin valuta. Det skulle kunna sätta ny fart på den ekonomiska krisen i hela världen. Det finns många tecken på att Kinas valuta är övervärderad. Ett sådant tecken hittade Ekots Asien-korrespondent i en gränd i Peking.
Sidenmarknaden i utkanten av Pekings centrum. Med jämna mellanrum kommer det fram unga män och erbjuder sig att växla pengar. De bjuder 9 yuan för en amerikansk dollar istället för de dryga 8 jag får på mitt hotell. En svart växlingsmarknad är ett tecken på att ett lands valuta är övervärderad. Det är sådana tecken som skrämmer ekonomer och politiker över hela världen. Om Kina skulle devalvera skulle landets export bli billigare och importen från andra länder skulle minska. Kina-handeln är viktig för många länder. En devalvering skulle riskera att återigen sätta fart på den ekonomiska krisen. Men många bedömare tror att Kina kommer att göra allt för att undvika att devalvera. En av dem är Fredrik Shu, chef för Svenska SE-banken i Peking. Ett skäl, säger han, det är att Kinas export faktiskt än så länge inte har drabbats så hårt av den höga valutakursen.
Dels har du då en del interna faktorer som kanske är ännu viktigare, nämligen det med sociala stabiliteten på landsbygden och i städerna. Som man tycker regeringen kan upprätthålla bättre när folket har förtroende för sin egen valuta.
Är det inte så också att Kina plockar en vansinnig massa internationella pluspoäng på att inte devalvera?
Självklart är det också så. Man ser hur Kinas status under det här året har höjts för varje månad som har gått, kan man säga. Gentemot Japan och gentemot andra länder, och hur USA och när Clinton kom hit i juli såg Kina som sin jämnbördiga motpart.
Fredrik Shu, chef för Skandinaviska Enskilda Banken i Peking, intervjuad av vår Asienkorrespondent Staffan Sonning.
Fjärde november 1998. Resultat av kongressval i USA.
Det här är jubel i natt på demokratisk valvaka i USA. Rösträkningen i mellanårsvalet pågår visserligen än, men tendensen är tydlig.
En glädjens natt för Vita huset, för Bill Clinton och för demokraterna. I det som kallats en folkomröstning om presidenten valde väljarna att straffa moralisterna. Natten bjöd på flera överraskningar. I New York vann Charles Schumer sensationellt över sin republikanske motståndare Alphonse D'Amato efter vad som kallats den smutsigaste, fräckaste och tarvligaste valkampanjen. Och i Kalifornien vann demokraten Barbara Boxer efter en hård strid. Demokraterna erövrade också oväntat guvernörskapet i 2 sydstater, Alabama och South Carolina. Traditionellt republikanska fästen med starkt stöd hos den kristna högern. I ett mellanårsval som detta brukar presidentens parti förlora. Nu vinner demokraterna istället kongressplatser. Ändå talar republikanerna om seger. Stoltheten är de båda bröderna Bush, före presidenten George Bushs 2 söner. Den ene guvernör i Texas och möjlig blivande president. Den andra guvernör i Florida. Och talman Newt Gingrich påpekade att det är första gången på 70 år som republikanerna behåller kontrollen över representanthuset genom 3 val.
This will be the first time in 70 years that Republicans kept control of the House for a third term.
Den 4 november 1998, rapport från regn- och orkanområdet i Centralamerika.
Där fortsätter morgonekot till Centralamerika. Orkanen har mojnat nu och man kan se de verkliga följderna av katastrofen. Stora delar av Nicaragua och Honduras är fortfarande isolerade. Men i Nicaraguas huvudstad Managua har hjälparbetet kommit igång och människorna berättar för vår utsände där.
Va crecerse se venía, pero se venían como oleadas, tipo mar. ya, el martes ya sacó la primera línea.
Plötsligt började vågorna gå höga, precis som i havet. Och det stod inte långt på förrän vi stod till midjan i vatten och lera. Det var mitt i natten och det fanns inget annat att göra än att lämna allt för att rädda livet. Som vanligt är de fattigaste som drabbas mest, också av naturkatastrofer. De som sökt skydd här i en park som anlagts mellan de ruiner som blev kvar efter den stora jordbävningen i Managua i början av 70-talet, de bodde alldeles intill Managua-sjön. De har alltid varit fattiga. Men i förra veckan hade de i alla fall tak över huvudet och en säng att sova i. Idag har de ingenting. Utom en stark vrede mot sina politiska ledare.
Hasta la vez, solo el pueblo, el mismo pueblo, ¿verdad? A el que ha estado aportando para nosotros mismos, para los damnificados. El mismo pueblo.
Sí, porque el alcalde vino y lo que vino a regalar nada más fueron payana, cosa que era.
Den enda hjälp vi har fått nu har vi fått av folket och grannarna här runt omkring. Borgmästaren, han har kommit hit en gång, men det han hade att ge oss, det var sånt som de ger till svinen. Men vi är inga svin. Vi är människor och har rätt att bli behandlade som människor. Att ilskan går hand i hand med förtvivlan är inte så underligt. Inte bara för att katastrofen ännu en gång avslöjat den totala bristen på beredskap, trots att det här långt ifrån är första gången som Nicaragua drabbas av en orkan eller en jordbävning. En sån här katastrof gör också att de hisnande sociala skillnaderna blir provocerande tydliga.
Limpio, que se preocuparon qué va a hacer, que se van a preocupar por nosotros y ellos lo que les interesa es estar bebiendo sus buenos vinitos, sus buenos pollos.
En av kvinnorna ironiserar att de skulle bry sig om oss. Det är bara prat. Det enda de bryr sig om är att fortsätta att dricka sina goda viner och äta sin goda kyckling. Att vi fattiga drabbas, det tycker de bara är vårt eget fel. Lars Palmgren, Managua.
Och Lars Palmgren, är nu med på telefon från Managua. Du är på plats sen igår. Du har just lämnat den här rapporten vi hörde. Vad vet du om situationen i övriga landet?
Problemet är att övriga landet, framförallt den norra delen av landet, är helt isolerat. Alla vägar är blockerade. Antingen har vägarna spolats bort eller också har broarna rasat. Så det går inte att ta sig norrut på landsväg, där man måste åka helikopter. Och problemet där är att det finns bara 7 helikoptrar i Nicaragua, 7 transporthelikoptrar. Ett resultat av att krigsmakten skars ner ganska drastiskt för några år sedan. Nu har man tydligen fått in ett par helikoptrar till så att det kanske kommer trafiken igång lite bättre. Men hittills har man alltså arbetat med 7 helikoptrar för att täcka hela norra Nicaragua.
Vad vet man om möjligheterna för hjälpinsatserna att nå fram då?
Ja, det är oerhört svårt. Helikopterna framförallt används för att få ut sårade och skadade människor som har räddats från de här stora, de här mest allvarliga katastrofområdena. Och det har varit väldigt svårt att föra in då hjälpsändningar. Men det börjar komma igång så smått nu. Och det kommer att öka och förbättras än mer nu med de här nya helikopterna. Det är vad man väntar åtminstone. Vattnet börjar ta slut. Maten börjar ta slut. Och får man inte in sådana saker snabbt så kan det bli mycket, mycket katastrofalt där uppe.
Tack så mycket, Lars Palmgren på telefon från Managua.
Sverige. Som vanligt så gnyr man på myndigheterna. 4 november 1998.
Det finns en misstro mot utredningsarbetet om katastrofbranden på Hisingen i Göteborg bland de anhöriga till offren. Många misstänker att polisen döljer ett förmodat rasistdåd bakom branden där 63 ungdomar miste livet. Misstron är allvarlig, säger kommunalrådet Göran Johansson, och han vill hjälpa invandrarna att få insyn i utredningen.
Kan man hitta någon eller några som kan ha rätt att se en del av det utredningsarbete som pågår, som samtidigt har ett stort åtnjutet förtroende och som fast invandrargrupper, för att de nu som känner den här oro, finns det någon som kan lösa upp en sån knut? Det vet vi inte. Men jag har snackat med ganska många och sagt att jag känner att det här är viktigt för trovärdigheten och att människor ska känna trygghet. När man känner det så tycker jag att vi har en skyldighet att göra vad vi kan för att försöka hitta en väg ur detta.
Kommunalrådet Göran Johansson i Göteborg.
Fjärde november 1998. Indonesien.
I Indonesien pekar en officiell undersökningskommission ut militärer som ansvariga för upploppen i maj som ledde till president Suhartos avgång, och samtidigt ifrågasätts den nya regeringens vilja till reformer.
Minst 1200 människor dog under upploppen som skakade Indonesien 3 dagar i maj. Nu säger en officiell undersökningskommission att upploppen åtminstone delvis var arrangerade. Undersökningen har letts av Marzuki Darusman, vice ordförande i Indonesiens officiella kommission för mänskliga rättigheter. Han sa vid en presskonferens sent igår kväll att både medlemmar av Indonesiens säkerhetsstyrkor och politiker tycks ha varit inblandade. Han pekade särskilt ut Suhartos svärson, general Prabowo, som misstänkt. Det som hände kan tolkas som ett försök att skapa ett nödläge i landet, säger Marzuki. Det skulle ge motiv för president Suharto att ta till extraordinära åtgärder för att krossa den växande oppositionen. Undersökningskommissionen konstaterar att det förekom organiserade våldtäkter under upploppen. Minst 52 kvinnor, de flesta av dem kineser, våldtogs av upprorsmakarna. Uppgifterna om våldtäkterna har orsakat starka internationella protester, men myndigheterna har hittills avfärdat uppgifterna som påhittade. Det kommer fram allt fler uppgifter om maktmissbruk och organiserad terror under president Suhartos regim. Och samtidigt ifrågasätts nu den nya regeringens vilja till demokratiska reformer. Enligt uppgifter till Ekot misstänker Indonesiens största muslimska intresseorganisation NU att en namngiven minister i den nuvarande regeringen är hjärnan bakom den mordvåg som just nu skakar Indonesien. Syftet ska vara att störa processen mot demokrati i landet. Igår eftermiddag skulle undersökningskommissionen lämna över sin rapport om oroligheterna i maj till 5 av ministrarna i regeringen. Ingen minister kom till mötet. Staffan Sonning, Singapore.
November 1998. Fortsatt rapportering om katastrofen i Mellanamerika. Nu Nicaragua.
Här är då dagens Eko kvart i 6 med Gunilla Bering. Och vi ska börja i Nicaragua där vår utsände Lars Palmgren finns norr om huvudstaden Managua.
Vi finner på vägen norrut mot León från Managua. På vägen i dem åkte vi 4 stycken raserade broar och förstörda vägar. Men vi kunde ta oss fram ändå för att vattennivån var så pass grund. Men nu står vi i den femte bron och här också femte floden. Här också bron raserats och vägarna så pass undan. Men här kommer vi inte över längre. Här är vattennivån för djup och här hade som 2 stycken jipar fastnat mitt i flodåren. Fåran, så att och här står få bägge sidor. Folk som inte kan komma vare sig åt ena hållet eller åt andra hållet.
Ser ni några tecken på att det är någon hjälp på väg till de drabbade?
Jo, det är hjälp på väg. Problemet är att det inte går fram hjälpen landvägen. Här står alltså lastbilar på den södra delen av floden med hjälpinsatser. Men de kommer alltså inte över floden helt enkelt. Så det enda sättet att få fram hjälpen är fortfarande via helikopter. Och det tar ju lång tid.
Du har ju rapporterat
på den norra delen av floden här. De kommer och söker mat söder om floden. Och folk söder om floden söker mat norr om floden. På ingen del, ingenstans finns egentligen mat. Maten måste komma från de stora centra. Och som sagt, lastbilarna från de stora centra kommer inte fram. För att floderna har isolerat landet helt enkelt.
Du har ju rapporterat tidigare om den stora bristen just på helikoptrar. Har det skett någon förbättring där?
Det har kommit några helikoptrar från USA. Våra hjälporganisationer har också tagit hit helikoptrar. Så exakt hur många som finns nu är helt oklart. Men det rör sig tydligen om ett 15-tal helikoptrar. Vilket förmodligen kommer att accelerera hjälpandet mer. Men det krävs att de här broarna repareras snabbt. Eller att man uppnår åtminstone vadvägar över floderna. För att få ut ordentliga hjälpsändningar via långtradare.
Lars Palmgren från Nicaragua. Barbro Nordvall hade talat med honom för en liten stund sen. Och EU ska ge omkring 63 miljoner kronor i humanitär hjälp till de länder i Centralamerika som har drabbats av orkanen Mitch. Enligt EU-kommissionen går pengarna till Röda Korset och europeiska organisationer i Honduras, Nicaragua, Guatemala och El Salvador. Och pengarna ska användas till mat och skydd och vattenrening och medicinsk hjälp. Dessutom har Tyskland och Taiwan lovat att bidra med 17 respektive 20 miljoner kronor.
Den 5 november 1998. Ytterligare rapporter från Mellanamerika.
Det tropiska ovädret Mitch framfart i Centralamerika blir allt mer alarmerande. 10 000 döda och 14 000 saknade, säger de senaste rapporterna.
Från området kring huvudstaden Managua tar vi oss ungefär 10 mil norrut mot Nicaraguas näst största stad, León. Här har vägen varit helt stängd de senaste dagarna. Nu har vattenmassorna sjunkit undan något, men fortfarande är svårigheterna att komma fram betydande. Vid floden Leona har orkanen och vattenmassorna sköljt bort den bro som förbinder de två största städerna. Totalt har 70% av broarna i Nicaragua förstörts, och att nå ut till de hundratusentals nödställda med hjälp är därför nu det akuta problemet.
Resurserna räcker inte till. Det finns ett tiotal helikoptrar i hela landet. Det skulle behövas kanske 100 stycken momentant för att snabbt få ut de som är nödställda.
Även inne i León är förödelsen stor. Lermassor har trängt in i husen och här växer nu kritiken mot att hjälparbetet går för sakta.
Nästa steg är ju risk för epidemier och att försörja alla de människor, kanske en tiondel av landets befolkning, som inte finns kvar i sina hem och inte för ögonblick någonstans att ta vägen.
Ja, det brådskar på flera sätt. I Honduras, som hittills rapporterat flest döda, omkring 7000, begraver myndigheterna oidentifierade döda i massgravar för okända offer. Döda kroppar blir en hälsofara i ett försvagat samhälle, och det är risk för koleraepidemier och svält.
Donde la mayor necesidad es el agua por los niños y que hay epidemia de conjuntivitis. El barrio El Chile fue arrasado totalmente. Las casas que quedaron en pie quedaron aterradas. Y la mayor preocupación es eso, que no tenemos comunicación, no tenemos comida, ni con el dinero lo encontramos.
Honduras har förlorat årtionden av utveckling. Också i El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Mexiko och Panama har det tropiska ovädret dödat och gjort minst 3 miljoner människor hemlösa.
Den 5 november 1998. Sverige och Nordmaling.
Men klyftan mellan kommunerna vidgas. Här i Stockholm till exempel sänks både kommunalskatten och landstingsskatten nästa år. I lilla Nordmaling utanför Umeå, där är däremot kommunens ekonomiska kris värre än någonsin.
Åhléns är den senaste nedläggningen i Nordmaling. Den kom för några dagar sedan. 8000 invånare räcker inte för ett varuhus. Arbetslöshet, tomma lägenheter, utflyttning, allt känns igen. Nordmaling har dessutom under flera år gått back. I år med 12 miljoner kronor.
Ja, men kan man väl inte göra någonting av ingenting? Det kan man inte göra. Man kan ju jobba som tusan, men man måste ju försälja också.
Är det så svårt i Nordmaling att det går?
Ja, men du förstår, vi minskar ju. Vi håller oss där kring 8000 människor.
Ja, de måste ju ordna fram mera jobb så att folk får börja tjäna lite pengar.
En järnvägsstation här en kilometer från Nordmaling centrum. Det är nu det stora hoppet för kommunen. För här kommer tågen på Botniabanan att stanna om några år. Och kanske flyttar några människor ut från expansiva Umeå och bosätter sig i Nordmaling.
Det är ju faktiskt så att den chans vi har att öka inkomsterna, det är ju att det kommer hit mer folk som flyttar hit. Och då kan man ju ändå inte skära ned servicen totalt i botten, för då vill man ju inte bo i Nordmalings kommun heller. Vi måste ju ha något att erbjuda, så att säga.
Det handlar om att egentligen sno folk från andra kommuner, att få dem att flytta till din kommun så att ni blir vinnare.
Ja, någonstans. Det är ju det handlar om.
Trots alla nedslående besked om ekonomin kommer regeringen inte att skriva ner tillväxtprognosen i budgeten. Det är regeringen, Miljöpartiet och Vänstern överens om idag.
Sverige, 5 november 1998. Gasolycka i ishall.
Närmare 200 personer, de flesta av dem barn, har nu sökt sjukhusvård efter olyckan i ishallen i Huddinge i förrgår, då en ismaskin började läcka kväveoxid. Ingen har skadats allvarligt. Den här typen av gasoldriven ismaskin används i 85% av landets ishallar.
Idag är det lilla annexet till Björkingshallen i Huddinge, Nickehallen, stängt. Sen 195 personer drabbats av den giftiga gasen kvävedioxid som släppts ut från en av hallarnas ismaskiner i tisdags. 12 av dem ligger fortfarande kvar på Huddinge sjukhus. Och det rör sig mest om barn eftersom kvävedioxid är en tung gas som lägger sig nere vid isen. Och symptomen på förgiftning som rethosta, andnöd och ont i halsen kan uppträda upp till 2 dygn efter att man utsatts för gasen.
Vi råder alla att kontakta sjukvårdsupplysningen eller oss för att vi ska kunna bedöma vilka som ska komma hit för undersökning.
Och idag har polisen, yrkesinspektionen och tillverkarna undersökt ismaskinen, men ännu har man inte hittat något direkt fel.
Den 6 november 1998. Sverige och arbetsmarknaden.
Och när klockan är 7:08 så ska det handla om arbetsmarknad i morgonekot. Allt fler människor i Sverige varslas ju nu om uppsägning. Men det är faktiskt ännu fler som förlorar sina jobb. För varselstatistiken säger inte hela sanningen.
Igår kom Volvo lastvagnar i Lindesberg med ett dystert besked. 50 arbetare och tjänstemän varslas om uppsägning. Orsak? Överbemanning. Men det kommer att försvinna fler personer i vinter, säger Christer Folkesson som är chef för fabrikerna i Lindesberg och Köping.
Ja, vi har ett drygt 40-tal temporärt anställda, alltså tidsbegränsat anställda som kommer att lämna oss från vecka 48 i år och till och med januari månad nästa år.
Så sammantaget är det ett 100-tal då som kommer att sluta under den här vintern kan man säga?
Det är ett drygt 90-tal, ja.
Att det har blivit allt svårare att få en helhetsbild av hur många som tvingas lämna sina jobb nu när konjunkturen viker, det beror på att korttidsanställda inte alltid räknas in i varselstatistiken. Det konstaterar metallombudsmannen Leif Råback.
Ja, det finns i vissa fall så räknar man alltså inte med att de korttidsanställda, de omfattas ibland inte av varslet. Va? Det där är lite olika från företag till företag.
Hur många fler som får lämna sina jobb än vad som syns i varselstatistiken går alltså inte att säga säkert. Men att det är betydligt fler än vad som framgår av siffrorna, det finns det flera exempel på. Inom lastbilstillverkaren Scania kommer flera korttidsanställda inte att få sina kontrakt förlängda i vinter till exempel. Vad beror det då på att arbetsgivarna i många fall inte räknar in sina korttidsanställda i varslen? Leif Råback har sin tolkning.
Det är väl ingen bra reklam för något företag att gå ut och säga att man måste göra sig av med en massa folk. Och ju större den siffran är, desto mer negativt är det naturligtvis.
Är det här en ny tendens att man inte räknar med de här kort- och visstidsanställda?
Ja, hela begreppet visstidsanställda är ju en ny tendens. Och på det, i det avseendet så är det ju en nyhet jämfört med tidigare större nedgång i början på 90-talet. Va? Då hade vi inte alls samma omfattning på det här.
Mörkertal alltså i varselstatistiken. Ja, den risken finns, det säger Christer Folkesson på Volvo.
Ja, det är ju inte alla som har temporärt anställda, men i den mån det förekommer så kan man ju tolka det på det sättet, ja.
Det sa Christer Folkesson, produktionschef för Volvo lastvagnar i Lindesberg och Köping. Reportrar Britta-Lena Ekström och Marie Forsblad.
November 1998 om Chiles före diktator Pinochet som befinner sig i London.
I det brittiska överhuset har förhören om fallet Pinochet nu pågått i 2 dagar. De ska återupptas på måndag. Och först därefter så avgör 5 lagkunniga lorder om Chiles före diktator ska kunna lämna Storbritannien som en fri man.
Vilket än utslaget blir är det en grundlig behandling som pågår i det brittiska överhuset där högsta domstolen i form av de lagkunniga lorderna nu har lyssnat i 2 hela dagar på argument mot förra veckans domstolsutslag som förklarade att gripandet av Augusto Pinochet var olagligt eftersom han var statsöverhuvud under den tid när de brott han anklagas för begicks. Det beslutet överklagades av brittiska åklagare som företräder den spanske domare som inledde kampanjen mot Pinochet och som verkar för att få Chiles före diktator utlämnad till Spanien och ställd inför rätta där. På måndag när förhören återupptas, då är det Pinochets advokater som svarar och därefter är det de fem lorderna som avgör den före diktatorns närmaste öde. Om beslutet är till Pinochets fördel faller alla försök runt om i Europa att få hans brott prövade i domstol och planet som väntar kan lyfta mot Chile. Men i annat fall väntas i första hand en begäran om utlämning till Spanien som den spanska regeringen av allt att döma kommer att ge klartecken till idag. Titti Nylander, London.
November 1998, en vecka efter katastrofbranden i Göteborg.
Och i Göteborg i eftermiddags hölls en gemensam muslimsk fredagsbön till minnet av de döda i brandkatastrofen. Flera olika nationaliteter deltog i bönen.
Idag har vi vanliga fredagsbönen och sen är det en extra bön för de som har avlidit.
Drygt ett tusental människor deltog i den fredagsbön och gudstjänst som anordnats för brandkatastrofens offer i Göteborg idag. Alla muslimska församlingar och föreningar hade stängt. Istället samlades man här i Friidrottens hus som fick tjäna som plats för denna minneshögtid. Och det var första gången som de olika muslimska församlingarna i Göteborg hade en gemensam fredagsbön.
Det betyder väldigt mycket för oss muslimer. Så, ja, du hör och ser hur vi känner vi för varandra, du vet. Vi alla muslimer är som syskon. Som, ja.
Sveriges Television direkt sände minneshögtiden under eftermiddagen där även representanter från kommunen, Svenska kyrkan och regeringen var på plats.
Sorgen är gemensam att det är våra ungdomar det handlar om oavsett religion, nationell ursprung, hudfärg och så vidare. Det kunde ha hänt vem som helst. Det kunde ha hänt min son, min dotter, min syster, min bror, min kamrat.
Statsminister Göran Persson föreslår en tyst minut för brandoffren i Göteborg på tisdag den 10 november klockan 14.10 då riksdagen håller en minnesstund för de omkomna i brandkatastrofen. För många unga i Göteborg har brandkatastrofen varit en mycket svår upplevelse. De har inte orkat gå till skolan och många har heller inte gått hem. Flera ungdomar skulle behöva professionell hjälp.
Ända sedan brandkatastrofen har en grupp ungdomar tagit sin tillflykt hit i Hammarkullekyrkan och varken orkat gå till skolan eller gå hem.
Det är ju vissa som inte har det så bra hemma. Om du...
Varför inte?
Nej, de...
Jag tror att de är föräldrar.
Mår bättre när de är med kompisarna, tror jag. Man kan inte prata lika bra om föräldrarna som man gör med kompisar.
Det går bara att ta hemma ensam.
Du har svårt att sova.
Ja.
Men det är svårt att sova här också.
Inte lika svårt som hemma.
De professionella krisgrupperna har bara räckt till de hårdast drabbade. Men många vuxna har ställt upp frivilligt och stöttat ungdomarna.
Och det här har varit en kaotisk vecka. Men från och med nästa vecka så måste man börja jobba lite mer strukturerat. Och det gäller inte att tappa bort den här gruppen ungdomar. Tror jag, för det här är... Det är jättekris och det är väldigt många av dem som har varit där är de som också var på diskoteket när det började brinna. Och de bilderna de dras med, det är de ungarna vi har här på nätterna som skriker och inte kan sova, inte kan äta, inte kan dricka, som kollapsar, som spyr. Och det tar inte slut efter en vecka kan jag tala om. Jag tror att det kommer bli mycket, mycket värre nästa vecka.
den 6 november 1998. Hamas attack på marknad i Israel.
Två terrorister sprängde sig själva till döds i ett bombattentat på en marknad i Jerusalem i morse. Den palestinska extremistorganisationen Hamas har tagit på sig skulden för attentatet.
Jaffagatan vid stora marknadsplatsen Machne Yehuda tidigare idag. En amatör tog några av de första bilderna från attentatet. När vi kommer fram ett par minuter senare möter vi chockade och upprörda människor. För många är oron stor att någon anhörig skadats eller dödats, men militärerna och polisen ger inga svar.
המשכתי ללכת, וראיתי פצצה רצינית מאוד. פיצוץ חזק עד, פיצוץ חזק עד, עפתי יחד עם הכל.
The car is coming, and I see them, and he give me to go. After I go to the station, the car is drive, and boom, boom, after all, bam, boom. I don't want...
Något senare kollapsar Miriam och förs chockskadad till sjukhus. 21 människor skadas, de flesta av dem lindrigt. De båda attentatsmännen dödades. Den extremistiska Hamas-rörelsen hävdade i telefonsamtal till polisen att det var deras så kallade martyrer. Det mesta tyder på att bomben löses ut för tidigt. Vid tidigare attacker mot Machne Yehuda-marknaden har attentatsmän burit bomber in på marknaden och sprängt dem bland stånden och dödat ett stort antal människor.
I think that somebody tried to destroy the peace process between us and the Palestinians, and I think we should continue the peace process. This is our mission. We have to divide the area between us and the Palestinians, and to give security to our people, we should build a fence between them and us. It's very difficult to protect the people here in Jerusalem.
Den israeliska regeringen avbröt omedelbart ett möte om genomförandet av USA-avtalet. Och när det senare återupptogs förklarade regeringen att de vill se omedelbara åtgärder från Yasser Arafats sida.
ממשלת ישראל תשוב ותדון באישור ההסכם לאחר שתיווכח שהרשות הפלסטינית נוקטת בצעדים נמרצים למלחמת חומה בארגוני הטרור ותשתיתם.
Bombattackerna den senaste tiden har ett syfte, att stoppa fredsavtalet. Kritiken mot avtalet är hård bland en minoritet av israelerna. Men palestinska politiker hoppas att dagens attentat inte stoppar fredsprocessen.
Well, the terrorists and the fanatics on both sides want to stop the peace process, and stopping the peace process is simply surrendering to them, and we should not do that, neither us nor the Israelis.
Nu har vi vår korrespondent Henrik Samuelsson med oss direkt från Jerusalem. Vad innebär det som nu hänt för möjligheten att genomföra det fredsavtal som slöts i USA för bara ett par veckor sedan?
Givetvis försvårar det här för den israeliska regeringen att fortsätta genomförandet av avtalet. Arga kritiker, vanliga människor vi talat med idag kallar Netanyahu för både förrädare och svikare. Men vid den senaste opinionsundersökningen som genomfördes för någon vecka sedan sa 3 av 4 av israeler att de är positiva till USA-avtalet. Jag tror inte att de siffrorna har förändrats nämnvärt idag. Hade det varit så, man kan väl konstatera att mirakulöst nog har det krävts väldigt få offer under de senaste attackerna. Hade dagens attentat krävt många liv så hade det varit väldigt svårt för Netanyahu att fortsätta med fredsarbetet.
Ett villkor i fredsavtalet var ju att palestinierna skulle sätta stopp för terrorattackerna. Vad har egentligen Yasser Arafat för möjlighet att kontrollera situationen?
Arafats säkerhetsstyrkor har under de senaste dygnen, senaste tiden genomfört en klappjakt på misstänkta terrorister och sympatisörer. Mellan 300 och 400 människor har gripits. Det här visar ju hur svårt det är att stoppa övertygade självmordsbombare. Det visar också att Arafat inte har lyckats knäcka den infrastruktur som terroristerna måste ha för att genomföra såna här attentat. Han har inte heller gripit alla de 30 terrorister, misstänkta terrorister som finns på Israels mest efterlysta lista. Så Arafat har svårt att genomföra det här.
Så vi får räkna med fortsatta attacker?
Ja, extremisterna har alltså 12 veckor på sig att försöka sabotera det här avtalet. Det är under denna tiden som det är tänkt att genomföras. Det första steget ska ju tas i slutet av nästa vecka. Jag tror tyvärr vi förväntar fler såna här attacker.
Det är många svåra frågor som återstår. Utifrån dagens händelse, bara kort, kan du säga någonting om utsikten att gå vidare i fredsförhandlingarna?
En omöjlig fråga att svara på. Det här är på något sätt alla moders konflikt med rötter 3000 år bak i historien. Det finns en vilja både på palestinsk och israelisk sida att gå vidare, men det här är bara början på berget och många svåra hinder att vänta på vägen.
Tack Henrik.
Den 6 november 1998. Irak, FN.
Motsättningarna mellan FN och Irak skärps nu ytterligare. I lördags avbröt ju Irak återigen sitt samarbete med FNs vapeninspektörer. Och i natt fördömde FNs säkerhetsråd enhälligt Iraks agerande. Det beskrivs som ett flagrant brott och FN-resolutionen kräver att Irak omedelbart och villkorslöst återupptar samarbetet med inspektörerna.
De 15 medlemsländerna i FNs säkerhetsråd var i natt återigen församlade för att diskutera Irak.
Iraq must immediately rescind its unacceptable decisions of 5 August and 31 October and come back into full compliance and cooperation.
Den nya resolutionen antogs enhälligt av säkerhetsrådet. Den innehåller inget hot om våld, men å andra sidan är det heller inte uteslutet enligt Storbritannien och USA.
All options are on the table and the United States has the authority to act.
I Bagdad statskontrollerade tidningar fördömdes FN-resolutionen. Irak kommer aldrig att böja sig för USA:s vapenhot, heter det. Och vidare berättar tidningarna om att miljontals irakier nu får militär utbildning för att landet ska stå berett för en amerikansk aktion.
Den 8 november 1998. Miljökatastrofen i Centralamerika, Honduras.
Honduras kallas ofta för en bananrepublik, vilket det också är, men inte i den nedlåtande mening som ofta åsyftas, utan helt enkelt för att bananer är Honduras viktigaste exportvara, eller rättare sagt var. För efter orkanen Mitch finns inte många bananodlingar kvar.
I utkanten av El Progreso på Honduras atlantkust står Isabel Puerta och betraktar de milsvida översvämmade bananodlingarna. Allt är förstört, suckar hon. Isabel var en av de 9000 fast anställda. En av de 9000 som nu förlorat arbetet därför att bananbolaget bestämt att tillsvidare lägga ner produktionen. Ändå låter hon inte bitter.
Dice la empresa una notificación que le mandó al sindicato ahora que usted ahorita ahí presente va. De que dice que los va a dar una ayuda de 1800 lempiras y los va a estar haciendo un préstamo, un 75% de las prestaciones, 1200 mensuales.
¿Y eso alcanza?
No alcanza eso porque la situación está bien dura aquí en Honduras.
Hon berättar att bolaget kommer att ge de anställda en bonus på cirka 2000 kronor och ett månatligt lån utan ränta på omkring 700 kronor tills produktionen på nytt kommer igång. Det räcker inte, konstaterar hon, men vad kan man göra? Vi får vara tacksamma att bolaget gör vad det kan. El Progreso är centrum för bananodlingen i Honduras. Det har alltid varit en company town, helt beroende av bananbolaget. Men det är inte alltid som folk har varit så förstående inför bolagets problem som nu. På den tiden United Fruit, eller Mama Yonai som det kallades i folkmun, var den som drev produktionen som var konflikterna legio. Under en stor generalstrejk döptes till och med El Progreso om till Centralamerikas San Petersburg, som om det var här som den honduranska revolutionens vagga stod. Men det var länge sedan. Och nu heter bolaget Tela Railway Company. Det är det som producerar Chiquita-bananer. Men det tar alltså också hand om sina anställda. Trots att hon är permitterad på ett år så räknar Isabel med bolagets stöd. Till exempel att det också ska reparera hennes bostad vars tak förstördes av orkanen. Å andra sidan, hennes bostad ägs ju av bolaget. Men även om nästan alla i El Progreso är beroende av bananbolaget så är det bara en minoritet som är fast anställda. Miguel Angel Pineda står tillsammans med 20-tal andra hemlösa på andra sidan vägen bland resten av sitt hus. Hela sitt liv har han, liksom tusentals andra progressobor, arbetat för bolaget. Men som tillfälliga, aldrig som fast anställda.
Men vi inte har tittat att det är perdido. Todo. Det jag har är mina hijos.
¿Cuántos hijos tienes tú?
Tengo 8.
Allt förlorar jag. Det enda jag har är mina barn. Jag har 8 barn, säger han. Och så vi 2 gamlingar. Miguel Angel är lerig över hela kroppen. Varje dag sen översvämningen har han försökt få bort leran ur sitt hus. Men det går inte. Och nu har han gett upp. Någon hjälp har han inte fått. Ingen har ens kommit hit för att registrera hur många hus som förstördes. Och nu sitter han i vägkanten med sina 8 barn och stirrar ut ur bananfälten och vet inte längre vad han ska göra. Lars Pangen, El Progreso, Honduras.
Och mer från Honduras den 8 november 1998.
God kväll. Det svenska räddningsverket skickar nu personal till Centralamerika för att kartlägga möjligheterna för svenska insatser efter orkanen Mitch härjningar. Biståndsorganet SIDA har hittills fördelat 15 miljoner för akuta nödinsatser och behovet är enormt. 4 miljoner människor behöver katastrofhjälp.
Militärflygplatsen just utanför huvudstaden Tegucigalpa. Härifrån organiseras nu den luftbro som förser de drabbade områdena av Honduras med livsmedel och medicin. Varje dag anländer nya hjälpsändningar. Inte sedan krigsåren på 80-talet har aktiviteten varit så intensiv som nu. Trots det är oron överhängande för att hjälpen inte ska räcka till. Räddningspersonal som varje dag ser förödelsen i de isolerade områdena på landsbygden vädjar om hjälp från omvärlden.
Any kind of help is very welcome. I'm not saying that who gives more and who gives less. Any kind of help, one hand is good, it's good. And one people is good. And one small box of food or whatever, it's good. We need help because we definitely We are going to build the whole country again.
Behovet av ännu mer omfattande hjälpinsatser fick igår 8 biståndsorganisationer att utfärda ett nödrop till det internationella samfundet härifrån Tegucigalpa. I Honduras är nu nära 1,5 miljon människor i behov av katastrofinsatser. I hela Centralamerika rör det sig om 4 miljoner människor som behöver hjälp enligt beräkningarna. Och genom helikopterfönstret framgår katastrofens närmast obegripliga omfattning. Bara någon halvtimme norr om Tegucigalpa ser vi hur hela landskapet begravts i lermassor och vatten. Stora delar av landet är fortfarande helt isolerade. Enda sättet att undsätta skadade och hemlösa är via flyget. Och när hjälpen anländer är tacksamheten och glädjen närmast gripande. Räddningsoperationen i Honduras leds av en katastrofstab i försvarsdepartementet. Här sammanställs all information och inkommande hjälpsändningar fördelas. Siffrorna över antalet döda, skadade och hemlösa bokförs i en enkel tabell som tydligt illustrerar behovet av nödhjälp.
Ahora mismo viene a ser algún tipo de medicamentos que hay prioridades establecidas, el problema del agua porque las aguas están contaminadas. Y luego tendrá en siguiente prioridad los problemas que vienen de materiales de construcción.
Men det är inte bara i de avlägsna delarna av Honduras som man nu bokstavligen kämpar för sin överlevnad. Även här i huvudstaden Tegucigalpa är förhållandena i många stadsdelar rent miserabla. Timme för timme försämras försörjningsläget i huvudstaden. Vatten- och avloppssystemet är utslaget. Eftersom tillfartsvägarna i stort sett är avstängda börjar bristen på mat att bli akut.
Y a la comunidad nacional lo que básicamente yo creo que serían entre en resumen.
Köerna av hjälpsökande här i Tegucigalpa illustrerar situationens allvar. Bränsle och elektricitet är nu ransonerade och för att undvika plundring och annan kriminalitet är utegångsförbud infört kvällstid. Den värsta katastrofen på århundraden i Centralamerika är långt ifrån över.
November 1998. Indonesien.
Ja. Och först till vår utsände i Indonesiens huvudstad Jakarta, där det är en spänd och hotfull stämning just nu. Polis och militär har omringat parlamentsbyggnaden där politikerna diskuterar landets framtid. Och demonstranter för och emot regimen samlas ute på gatorna.
Allahu Akbar, Gud är stor, skriker demonstranterna utanför parlamentsbyggnaden i Jakarta. De är beväpnade med spetsade bambupåkar och baseballträn. De demonstrerar för president Habibi och den politiska process som pågår här inne i parlamentet. Det är folkets rådgivande församling som ska anta nya lagar som ska göra Indonesien till en demokrati, sägs det. Men det är fel. Det är en skenprocess, säger Mukhtar Bukhari. Han har varit en av Indonesiens ledande politiska analytiker, men nu har han gått in i ledningen i oppositionspartiet PDI.
No, it will not bring us closer to our democracy. It will bring this nation to our status quo.
Vi kommer inte att komma närmare en demokrati. Församlingen vill bevara status quo, det vill säga en förlängning av Suhartos regim med hjälp av den nya presidenten Habibi, säger Mukhtar Bukhari. Och det är grunden för de demonstrationer som just nu förbereds på Jakartas olika universitet. Den nuvarande regeringen kan inte genomföra verkliga reformer, anser studenterna. Demonstranterna kräver att den före presidenten Suharto ska ställas inför rätta och att militären ska bli av med sin politiska roll i Indonesien. De starkaste kritikerna vill avsätta president Habibi och ersätta honom med ett styrande råd. Om en liten stund börjar studenterna demonstrera. Och runt parlamentsbyggnaden väntar beväpnade motdemonstranter. Staffan Sonning i parlamentsbyggnaden i Jakarta.